nåd och frid åt er alla. Ska jag ta en titt på predikaren. Kapitel 2. Och verserna 12 till 16. Jag predikar igenom predikaren. Vi har kommit till kapitel 2, vers 12 till 16. Ska tala om vishetens lönlöshet. Jag läser från vers 12. Sedan vände jag mig för att betrakta vishet och dumhet och dårskap. För vad kan den göra som kommer efter kungen? Bara det som redan är gjort. Då insåg jag att visheten är bättre än dårskapen, liksom ljuset är bättre än mörkret. Den vise har ögon i sitt huvud, medan dåren vandrar i mörker. Men jag märkte att samma öde drabbar dem båda. Då sa jag i mitt hjärta, det som drabbar dåren ska drabba mig också. Vad har jag då för nytta av all min vishet? Och jag sa i mitt hjärta, också det är förgängligt. För varken den vise eller dåren minns man för evigt. I kommande dagar är båda snart glömda. Och hur dör den vise som dåren? Salomo fortsätter sin text, predikaren. Det är alltså kung Salomo som berättar. Han fortsätter, han har börjat sin bok med att berätta om hur allt är förgängligt, hur människan med hennes möda inte vinner någonting. Hur människan är förgänglig, hur naturen och skapelsens kretslopp fortsätter att upprepa sig dag ut, år efter år, århundraden efter århundraden. Jorden står evigt kvar in i tidsåldern. Allt är bara samma sak som händer hela tiden. Allt är förgängligt. Han har gjort sina undersökningar från och med kapitel 1, vers 12. Där han undersökte först människans vetenskap, kunskap och arbete. Han har sett att det lönar sig inte att samla på sig kunskap. Det är lönlöst. Han har undersökt glädje. Det var det jag talade om i förra predikan. Han har undersökt glädjen genom skratt och humor. Kapitel 2, 1-2. Han har undersökt glädjen genom vinet, genom livets goda drycker och mat. Vers 3. Han har undersökt glädjen genom bedrifter, genom att samla ägodelar, genom att bygga stora byggnader och samla åt sig massa, åstadkomma bedrifter. Han har undersökt glädjen genom detta och sett att glädjen är lönlös. Han kommer till slut att dö i alla fall. Och det tjänar ingenting till. Genom allt detta har han behållit sin vishet och använt sin vishet. Nu går han till den sista utvägen. Finns det någon tillfredsställelse i visheten i sig själv eller i visheten? Har det någonting varaktigt att ge människan? Det är det vi ser på i detta stycke, verserna 12-16. Han vänder sig till att betrakta visheten och i motsats till dårskapen och galenskapen. Han har sett att han har gjort allt man kan göra och ingen kan överträffa honom. Han konstaterar att visheten hjälper en att se mer än dårskapen, men både den vise och dåren drabbas av samma öde. Båda ska dö och bli bortglömda. Han kommer fram till att visheten är lönlös. Den hjälper inte. Tjänar ingenting till. Så det är en sammanfattning, men vi ska gå in detaljerat. Han börjar alltså berätta om hur han här i detta stycket har, han har undersökt saker innan. Nu börjar han att undersöka visheten i sig själv. Som sagt, han har gjort, Salomo har gjort allt som går att göra. Han har lärt sig allt som en människa kan lära sig. Han har samlat all kunskap, gjort allting. Det såg vi i styckena innan. Ingen kan komma efter honom som kan överträffa honom, konstaterar han. Och Salomos intellektuella och ekonomiska resurser kan inte överträffas, och ingen kommer att kunna samla till sig all kunskap. Hans ekonomiska resurser som kung, han var Davids son, kung i Jerusalem, som man säger i början och upprepar flera gånger genom texten, genom sin bok. Och han hade rikedomar och vishet som överträffade alla människor. Igen, vi kan gå tillbaka, vi har gått och läst i första kungaboken. Vi ska påminna oss. Det var, om jag läser 3 och 11 till 14 den här gången. Så att vi ser det här. Gud säger till Salomo: eftersom du har bett om detta och inte bett om långt liv, rikedom eller dina fienders liv, utan att, om att kunna förstå vad som är rätt. Därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att ingen som du har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig. Dessutom ger jag dig vad du inte har bett om, nämligen både rikedom och ära, så att ingen kung i alla dina dagar ska vara din like. Om du går på mina vägar och håller fast vid mina stadgar och bud, så som din far David gjorde, då ska jag ge dig ett långt liv. Så vi ser alltså hur Salomo kunnat. Gud gav Salomo vishet, han gav honom även det han inte bett om, rikedomar. Och det här är Salomos ekonomiska, intellektuella förutsättningar som ingen annan människa kommer att ha och därför inte kunna överträffa Salomo. I hans insamlande av kunskap 1:12-18, särskilt verserna 13-14, där han, Salomo: jag inriktade mitt hjärta på att med vishet undersöka och utforska allt som sker under himlen. Det är en bedrövlig möda som Gud gett människors barn att plåga sig med. Jag såg att allt som görs under solen och se allt är förgängligt och ett jagen efter vind. Alltså, han riktade in sig på att utforska allt under jorden eller under himlen. Allt som sker under himlen, och han såg allt som görs under solen. Han lärde sig allting som en människa kan lära sig. Och så i hans bedrifter i insamlandet av kunskap kan inte överträffas. Och hans bedrifter i världsliga nöjen och ägodelar kan inte heller överträffas. Och det som vi läser om i stycket innan, 2:4-10, särskilt: jag tog mig an stora projekt, byggde hus åt mig och så vidare. Särskilt vers 9, där han, Salomo, avslutar med, eller han avslutar inte, men han säger, konstaterar, jag blev stor och överträffade alla som varit i Jerusalem före mig. Samtidigt behöll jag min vishet. Så han blev störst av alla och visste mest av alla. Och ingen kan lära sig något mer efter honom. Han upprepar sanningen som han har sagt i kapitel 1 och 9 till 10. Det som har hänt kommer att hända igen. Det som är gjort kommer att göras igen. Det finns inget nytt under solen. Alltså han har gjort allt. Det enda man kan göra är att göra samma sak igen som han redan har gjort. Och det som han har gjort har redan gjorts innan. Vers 10, säger man om något, det här är nytt, så har det redan funnits i forna tider för oss. Inget är nytt under solen. Så Salomo konstaterar att det enda som återstår, allt annat, allt är förgängligt, det har han kommit fram till hittills. Det enda som återstår är att betrakta visheten i sig själv. Filosofin, filosoferandet. Det här är inte samma sak som kunskap, som min förra predikan handlade om, just om kunskapen, skillnad mellan kunskap och vishet. Vishet har med intellektet, förmågan att hämta kunskap, förmågan att använda kunskapen på rätt sätt. Man kan vara vis men inte veta någonting. Faktiskt, man kan veta allting men inte vara vis. Så nu riktar Salomo in sig på visheten i sig själv. Det är trots allt det som är hans gåva i livet, som Gud gett honom efter att han bad om det. Salomo har använt sin vishet hela tiden. Han har praktiserat vishet. Gud gav honom vishet från början. Och direkt får vi läsa direkt efter den gången då Gud ger honom vishet i första kungaboken 3. Och 16 ser vi hur han får börja att få ett exempel på hur han praktiserar den här visheten med de två skökorna som bråkar om ett barn. Vem är den riktiga mamman till barnet? Och Salomo säger, de här två kvinnorna bråkar om barnet, så säger Salomo, okej, vi hugger barnet mitt i tu och så får ni dela på barnet. Och så säger den ena säger, ja, gör det, så får vi båda. Det är bättre att barnet dör än att någon av oss får det. Och så säger den andra, nej, ge det hellre till henne, den andra, istället. Bara barnet får leva. Och då förstod, genom denna visa åtgärd, så förstod de vem som var den riktiga mamman, den som verkligen brydde sig om barnet. Och så fick barnet leva och komma till sin riktiga mamma. Så det var ett exempel på Salomos vishet. Och kung Salomo skrev ju ordspråksboken full med vishet. Ska också läsa igen, vi påminner oss. Från första kungaboken 4 och 29 till 34 som talar om Salomos vishet. Gud gav Salomo vishet och mycket stort förstånd och kunskap, så rik som sanden på havets strand. Salomos vishet var större än alla österlänningars vishet och alla egypters vishet. Han var visare än alla människor, alla andra människor, visare än Esraiten, Etan och Mahols söner Heman, Kalkol och Darda. Hans namn var känt bland alla hedna folk runt omkring. Han författade 3000 ordspråk och 1005 sånger. Han talade om träden från seden på Libanon till isopen som växer ur väggen. Han talade om fyrfota djuren, om fåglarna, om kräldjuren och om fiskarna. Från alla folk kom han för att höra Salomos visdom, från jordens alla kungar som hade hört talas om hans vishet. Så Salomo använde alltså denna visheten, denna stora vishet, för att samla in kunskap, för att göra de här undersökningarna vi läste om innan. Säger han här i vers 12 att han: jag sedan vände jag mig för att betrakta, efter att ha praktiserat vishet, så betraktar han visheten. Som säger ordagrant, så använt en verbform av ordet för ansikte på hebreiska. Han vände sitt ansikte till visheten. Han siktade in sig på visheten. Och det är faktiskt samma ord som är i vers 11. När jag såg på allt som mina händer hade gjort. Och som jag sa den gången, att han inspekterade det han hade gjort och betraktade det han hade gjort. Så nu vänder han sig alltså, han vänder sitt ansikte mot visheten och siktar in sig för att betrakta visheten i sig själv. Han gör detta också i jämförelse med dess motsats, mot dårskapen, för att se vilken är det egentligen som är att föredra: vishet, dumhet och dårskap. De här sakerna betraktar han tillsammans. De här orden i Svenska folkbibeln 2015 har översatts till dumhet och dårskap. Vi har hebreiska ordet holelot som kan betyda galenskap eller lite olika saker. Jag tror också sa det tidigare att han kan användas som att tala om knep och knepighet eller knop och sådana saker. Men vi har ordet holelot, galenskap, får vi ta det som här, och siklot, dårskap eller oförstånd, som jag föredrar att översätta det till. Så att han går in på vishet och galenskap och oförstånd. Han kommer fram till att visheten har ett visst övertag över oförståndet eller dårskapen, som vi ser i verserna 13-14. Han säger att dårskapen eller oförståndet, det är som mörkret. Han säger att den oförnuftige eller dåren vandrar i mörker. Och här kommer också dåren in för första gången i boken. Det hebreiska ordet kasil kommer för första gången i vers 14, då som översatts till dåren eller the fool, och kommer genom hela boken. Det här ordet kan man tro, eftersom det översatts tillsammans med dårskap, att det är besläktat, det är i hebreiskan, men det är det faktiskt inte. Det är två helt olika stammar eller ordstammar. Vi har siklot och kasil. Siklot är oförståndet eller dårskapen, och kasil är dåren. Det här handlar inte om en förståndshandikappad människa eller en mentalt efterbliven människa, eller som man säger en utvecklingsstörd eller intellektuellt funktionsnedsättning. Det handlar inte om en sån person. Det handlar om en oförnuftig människa som handlar oförståndigt. En person som har ett förnuft, ett förstånd, men som inte handlar därefter. Han handlar oförståndigt. Han använder inte sitt förstånd eller förnuft. Och han talar om de här som att de vandrar i mörkret. De ser inte var de går. Nyligen så har det varit en grej på YouTube som hette Bird Box Challenge, där man har försökt att göra som i en film som går på Netflix, där det är ett monster som, jag har inte sett filmen så jag ska inte säga för mycket, men tydligen så handlar det om att det är ett monster som dödar folk om de ser monstret, så därför börjar alla gå runt med ögonbindlar för att överleva så att inte de ska se det här monstret. Och då har det blivit, folk har sett den här filmen och blivit inspirerade att nu jag vill testa att leva på det här sättet en dag. Så man filmat varandra, lagt upp på YouTube när man har bindt för ögonen för sig och försöker gå runt i stan och handla saker och gå på restaurang och köra bil, gjorde vissa också tydligen. Och så nu har man gått ut med en varning från Netflix att vi varnar folk från att göra detta, eller vi vill inte att folk ska göra det här för att man kan skada sig. Det är en intressant, en oförnuftig sak i sig själv att binda för sina ögon och försöka leva ett vanligt, normalt liv. Det kommer att sluta i olycka, och det är samma sak som den oförnuftige gör. Han binder för sina ögon, han använder inte sitt förstånd, han vandrar i mörkret. Vi kommer, känner igen uttrycket vandra i mörker från Johannes brev, första Johannesbrevet. En person som vandrar i synd, som lever i synd, som inte vill erkänna sin synd, vandrar i mörkret, lever utan Gud. Hans öga är förmörkat. Han har dåligt omdöme, han gör precis som att han binder för sina ögon. Han har dåligt omdöme som är förmörkat av hans syndiga begär. Hans prioriteringar handlar om att synda. Det är det han lever för. Det är så han vill leva sitt liv. Och Jesus säger i Matteus 6:22 att ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Dåren vandrar i mörker. Han håller för ögonen, ser inte var han går. Det enda han bryr sig om är att leva och älska sin synd. Och han tänker inte på olyckan som kommer. Han ser inte till den kommande domen som Gud har bestämt över människan. Han tänker inte, han reflekterar inte för om det han gör, det han vill åstadkomma, vad det kommer att leda till, vad kommer de här sakerna få för effekter egentligen, eller bieffekter. Och främst av allt, han vet att det han gör, den yttersta effekten av de sakerna han gör, det yttersta han kommer att åstadkomma, det är domen. Att Gud kommer att döma honom för hans synd. Det är den slutliga konsekvensen av hans syndiga liv och handlingar. Därför är detta en dåre, en oförståndig människa som lever irrationellt. Men säger Salomo att vishet, det är som ljuset. Visheten upplyser den vises ögon. Igen säger Jesus att ögat är kroppens lampa. Den vise förstår vad han gör. Han förstår vad han ska göra. Han gör det han ska göra. Han förstår att hans liv kommer ha konsekvenser. Att synden har konsekvenser. Vishet är att korrekt tillämpa kunskap. Att använda den kunskapen för korrekta ändamål. Kunskapen om att Gud existerar och kommer att döma världen. Är du en dåre så bryr du dig inte om det och fortsätter leva som du gör. Är du vis så aktar du dig för vad du gör. Du skyr det onda. Du undviker faror, undviker synden. Så långt låter det bra. Men Salomo inser att även visheten hjälper inte i längden. Inte ens visheten hjälper i längden. Det ser vi i från halva vers 14 till vers 16. Medan vishet hjälper en att leva i detta liv på ett rätt sätt, så är detta liv förgängligt. Glädjen man får i detta liv förgängligt. Glädjen man får av att använda visheten är förgänglig. Och visheten är därför bara också lönlös i det långa loppet. Hjälper inte att leva vist hela livet. Man kommer att dö. Både den vise och den oförnuftige ska dö. Samma öde händer med båda. 14. Samma öde drabbar de båda. Det är en händelse som både visa och dårar har gemensamt. Och det är att de ska dö. Den vise dör precis som dåren. Är svaret. Döden är oundviklig hur vis man än är. Hur mycket visheten än hjälper dig att fatta rätt beslut i livet, så kan den vise inte undvika döden. Hur uppfinningsrik du än är, om du barrikaderar dig i ditt hus med mat och förnödenheter så att ingen kan döda dig eller så att du inte kan bli sjuk och dö. Om du sätter skottsäker väst på dig och om du tycker att sådana saker är visa för att undvika att vara där ute bland alla faror och undvika döden, så visst kan du undvika döden ett tag, men alla människor är dödliga. Till slut dör vi alla. Vilka visa åtgärder man än kan ta sig, så kan man inte, hur smart man än är, så kan man inte jäcka döden. Den kommer att komma till slut. Och hur mycket vishet man än tillämpar i det här livet för att undvika synden, så kan man det inte. Människan har sin syndiga natur och kommer att synda. Det går inte att 100% undvika synden hur vis man än är. Man kan inte ändra sin egen natur. Och man kan inte heller undvika den kommande domen och straffet för synden som kommer efter döden. Det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Hebreerbrevet 9:27. På grund av människans synd. Det här är Guds bestämmelse. Mänsklig vishet rår inte på att ändra det som Gud har bestämt. Gud har bestämt att människan ska dö och sedan dömas. Och ingen kan vara visare än Gud eller komma undan Gud. Och det som Gud har bestämt. Den vise kommer att dö. Vers 16, varken den vise eller dåren minns man för evigt. i kommande dagar är båda snart glömda. Inte ens ett minne, ett varaktigt minne efter döden kan den vise skaffa sig. Och det skulle inte göra någon nytta för honom heller. Och inte ens den oförnuftige kommer att minnas den vise. Kanske talar Salomo om sina efterträdare. Han säger, vem kan komma efter kungen? Vad kan den göra som kommer efter kungen? Han kanske talar om sina framtida ättlingar. Han inser att han hade rätt i att många av hans ättlingar var dårar som misshagade Gud. Och kom varken ihåg Salomo eller Mose eller lagen eller Gud. Så han konstaterar att ingen kommer minnas den vise och ingen kommer att dra nytta av den vises vishet. Den vises vishet kan inte hjälpa den vise att undgå döden och domen. Han kan inte heller hjälpa den oförnuftige. Och den oförnuftige dör också. Dåren dör och blir bortglömd. Som han också säger i 1:11. De som kommer efter oss blir inte ihågkomna av de som kommer efter dem. Visheten är alltså lönlös, konstaterar Salomo. Ger ingen varken någon varaktig tillfredsställelse och den hjälper inte mot döden. Varken den vise eller dåren har någon nytta av visheten inför döden och domen. Visheten är lönlös. Den är förgänglig. Salomo hade ingen nytta av all sin stora vishet, vers 15. Det som drabbade dåren, det drabbade även honom, han dog. Och han konstaterar alltså att det är förgängligt. Visheten är inte till nytta för någon, säger denna texten till oss. Som den inte var någon nytta för Salomo så är den inte heller till någon nytta för någon alls. I det långa loppet. Andras vishet är till hjälp i livet. Eller en människas egen vishet är till hennes hjälp i livet. Guds bud, lagen, Guds bud är visa och vi människor ska följa dem. Vi ska följa alla Guds visa bud och visa ord i Bibeln och i ordspråksboken. Vi ska följa Guds bud. Men vi kan inte undvika synden. Vi kan inte hålla Guds bud helt och hållet. Vi kan inte använda någon av den här visheten som vi har för att undvika döden och Guds dom. Döden är oundviklig. Alla kommer att dö och människor kommer att glömma de döda. Men Gud kommer inte att glömma någon. Gud kommer att döma alla. Gud glömmer inte, han dömer. Och visheten är inte till nytta för att hjälpa oss mot döden och mot domen för någon människa. Men det som inte människor kan med sin vishet, det kan Gud i hans vishet. Guds vishet hjälper människan att undvika domen. Alltså Salomo hade ingen nytta av sin egen vishet och människan har ingen nytta av vishet, men vi har nytta av Guds vishet. Guds vishet hjälper människan att undvika domen. Gud har lösningen på det stora dilemmat som vi läser om i Ordspråksboken 17 och 15, att den som rättfärdigar en skyldig och frikänner en brottsling är en styggelse för Herren. Hur kan Gud, en god och perfekt och rättfärdig domare, någonsin frikänna och förlåta syndare som är skyldiga utan att själv bli en styggelse? Det är det stora dilemmat här. Hur kan Gud, om Gud är en perfekt, god och rättvis domare, hur kan han frikänna skyldiga syndare när det står i Ordspråksboken att den som frikänner en brottsling är en styggelse för Herren? Det här är dilemmat som Gud stod inför. Kan vi tänka oss Gud, den allsmäktiga domaren, stod inför det här dilemmat? Kanske. Kan vi tänka oss i alla fall. Och han kom fram till den visa lösningen med sin stora vishet. Kom han fram till att han själv skulle ta straffet. Han kom fram till lösningen, korset, evangeliet. Korset om att någon tar straffet i syndarens ställe, så att Gud är fortfarande rättfärdig. Rättvisan har skipats genom att straffet har utdelats över Jesus på korset. Jesus, det felfria, syndfria lammet. Han tog straffet i syndarens ställe, så att Gud kan vara rättfärdig och förklara rättfärdiga de syndare som tror på Kristus, som vi läser om i Romarbrevet. Och vi läser om hur korset, talet om korset, är en dårskap för världen. Men Guds vishet läser vi om i Första Korinthierbrevet 1 och 18-30. Första Korinthierbrevet kapitel 1 börjar från vers 18, ska läsa. Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet: jag ska göra slut på de visas visdom och förkasta de förståndigas förstånd. Vad är de visa? Vad är de skriftlärda? Vad är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? När världen genom sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga, inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka det visa, och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning, för att det ska bli som det står skrivet: den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Så här ser vi alltså Guds vishet, budskapet, evangelium. Kristus är Guds vishet för oss. Vår mänskliga vishet och grekernas mänskliga, världsliga vishet kan inte hjälpa någon. Kan inte hjälpa någon från Guds dom, från döden. Men Guds vishet, budskapet om korset, frälser världen, de som tror på hans namn. Och det var Guds visa lösning på dilemmat att sända Jesus när tiden var inne, för att ta straffet, ta på sig Guds vredesdom i syndares ställe, så att syndare, Guds vrede tas bort från syndarna, så att de som ångrar sig och omvänder sig och tror på honom kan bli frälsta. Det man kallar den juridiska försoningsläran, att, som har med juridik att göra, att vi stod skyldiga, vi hade brutit Guds lag, och Gud, den perfekta domaren som inte på något sätt viker undan från rättvisan eller gör undantag, skulle straffa oss. Men där Jesus kommer in och tar på sig straffet, betalar böten som inte vi kan betala. Han levde det syndfria liv vi inte kunde leva, och tog straffet som vi inte kunde betala på en evighet. Det straffet tog Jesus på korset. Och den här sanningen, Guds vishet, den är för enkel för de intellektuellt raffinerade i den här världen, för den här världens visa tänkare, intellektuella. Den faller de inte i smaken. Det är för brutalt. Det är för brutalt att tänka sig en vredesfylld Gud, en rättvis Gud, en domare. Och likadant så var budskapet om korset en dårskap för grekerna. Så är den än idag för den här världens visa. Den här världens ordvrängare, de kastar sig istället in i oändliga spekulationer om korset för att komma på andra försoningsläror. För att läran, den tydliga läran som Bibeln själv säger, som talar om Guds vrede, som talar om domen, som talar om synden och kravet på rättvisa, som blidkades av Jesu blodiga död på korset, är alldeles för primitiv för dem. Den är för gemen, för allmän, alldaglig. Den är för gammalmodig, stenålders, bronsålders. Men det här är Guds eviga sanning och vishet. Det är helt och hållet Bibelns lära, helt fullständigt logisk och helt logiskt sammanhängande i all dess enkelhet. Det är Guds oförgängliga vishet som ger evigt liv åt dödliga syndare. Hur Jesus tog straffet, blidkade Guds vrede och dog, begravdes och återuppstod på tredje dagen, och ger evigt liv till dem som ångrar sig, vänder om från synden och tror på honom. Och de kommer aldrig att glömmas bort. Gud kommer inte glömma de som Jesus dog för, som Jesus gav evigt liv. Han kommer att uppväcka dem på den yttersta dagen. Han kommer att ge dem inträde i himlen. De kommer inte glömmas av. Och faktum är att Gud kom ihåg dem och tänkte på dem i den förflutna evigheten. Det läser vi också om i första Korinthierbrevet i kapitel 2 och vers 7. Vi förkunnar Guds hemliga och fördolda vishet som Gud från evighet har bestämt ska bli till härlighet för oss. Vi läser i Efesierbrevet om hur Gud redan innan jordens grund blev lagd har utvalt oss i honom till frälsning, och hur det står i Uppenbarelseboken att de hade sina namn skrivna i livets bok före världens grundläggning. De är alltså ihågkomna redan innan de existerade. Gud kom ihåg dessa utvalda och tänkte på dem redan i den förflutna evigheten. Medans å andra sidan de som förkastar detta budskap är skrivna på marken, Jeremia 17 och 13. De kommer att stå inför den allsmäktige domaren full av vrede. Deras synd har inte blivit betald eller borttagen. Men de utvalda koms ihåg för evigt. Den förflutna evigheten och den kommande evigheten i framtiden. Framförallt så varar minnet av Jesus för evigt. Jesus dog och återuppstod och lämnade jorden för 2000 år sedan. Men man kommer ihåg honom än idag. Han blev aldrig bortglömd. Han dog inte och han blev aldrig bortglömd. Och som det också står, som jag sa i första Korinthierbrevet 1:30, så är Kristus själv Guds vishet. Han är vår vishet. Oss kristnas vishet. Salomo, han trodde att han talade om sig själv när han sa att vem kan överträffa kungen? Vem som kommer efter kungen? Han trodde att han var den som ingen kunde överträffa, men han hade fel. Det kom någon efter honom som överträffade honom. Det var Jesus, förstås. Jesus gjorde ett fullkomligt verk på korset. Som ingen kan överträffa och ingen kan lägga någonting till det som han gjorde, hans fullkomliga verk. Jesus säger att han är kungarnas kung och han är för mer än Salomo. I Matteus 12:42 säger han att drottningen av Saba kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomo. Man kom från hela jorden för att lyssna på Salomos vishet. Och Jesus har mage att säga att han är större än Salomo. Han bevisade det också. Det Jesus gjorde kan inte överträffas och behöver inte överträffas. Han gjorde allt. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han har 7 ögon i Uppenbarelseboken 5 och 7. Det är de 7 andarna som han sänt över världen, den helige ande som är hos församlingen, som ger vishet till församlingen. Han är Guds vishet för oss. Han är hos oss genom den helige ande. Och den helige ande ger vishet till församlingen. Jag ska titta på En text i Efesierbrevet. Där Paulus ber. Efesierbrevet 1 och 15. Eller i 1 och... Han börjar att be 1 och 15, men i 1 och 17 säger han där. Efesierbrevet 1 och 17. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Här använder Paulus samma ord här. Man ser det i alla fall i Folkbibeln 2015. Han talar om hur församlingens hjärtans ögon ska få ljus så att de förstår vilket hopp han har kallat församlingen till, och innan att Gud Fader ska ge vishetens och uppenbarelsens ande. Det är så. Det är den här visheten som kommer från Gud, som är oförgänglig och som ger oss kunskap om det kommande härligheten, hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Finns en anledning till att Salomo också hade fel när han sa att han skulle bli bortglömd. Han trodde att han skulle dö och bli bortglömd trots all sin vishet. Han hade kunnat ha rätt om det inte vore för Jesus. Genom det som Jesus har gjort, genom att vi nu har församlingar över hela världen som läser Bibeln, där de här böckerna av Salomo finns kvar, där vi kan läsa om Salomo. Därför är inte Salomo heller bortglömd. Det berodde inte på Salomo och hans stora vishet, utan på Jesus, på Guds vishet och på vad Jesus gjorde. Det beror alltså inte på någon människas egen förmåga eller verk, utan helt och hållet på vad Jesus har gjort. Idag så råder det brist på vishet, och oförståndet och dårskapen flödar över. Vi behöver lära oss Salomos erfarenheter. Vi får inte glömma, utan ska lära oss vad den sanna visheten är och vad Salomo kom fram till, att den visheten till det jordiska, det mänskliga, är förgängligt. Vi behöver inte upprepa hans undersökningar. Vi har redan resultatet från honom. Vi kan inte upprepa hans undersökningar. Behöver inte heller, vi vet. Den visaste kungen sa själv att vishet är förgänglig och lönlös. Det finns mycket världslig vishet. Mycket livscoacher, livsvisdom och lärare och motivational speakers och vad de nu kallas, som kommer med sina tips för dagen och life hacks och massa fiffiga och knep och positivt tänkande och allt möjligt, som kan, vissa av dem kan vara korrekta och hjälpa människor i deras vardag, men det kan aldrig hjälpa dem från evigheten. Det kan hjälpa dem att uppfylla deras kötsliga begär så att de kan fortsätta att leva i sin egoistiska kötsdyrkan, i synden. Men det kommer bara föra dem ännu längre och längre ner i mörkret. Det finns religiös vishet och filosofier och ideologier. Människor vill, tror att de vet hur man bäst ska styra världen eller hur vi ska rädda världen. Även inom kristenheten har man mycket idéer för sig om hur ska vi få kyrkorna att växa och bli stora och framgångsrika och fylla byggnaden med människor. Och man kommer på alla möjliga knep och tricks. Få är visa inför Gud. Mänskligheten i det stora majoriteten vandrar i mörker. Vandrar oförståndigt som dårar. Tänker inte på den kommande domen. Utan allt handlar om hur vi kan leva på den här jorden i detta liv. Men ingen kan hjälpa. Ingen kan rädda människor från att dö. Och vad som händer sedan i det kommande livet. Det är bara Gud som kan göra. Lokala församlingar behöver stå emot grupptrycket från världen, från andra lokala församlingar. Inte följa de olika råden och tipsen som människor kan komma fram till, utan följa Guds ord och hålla sig till Guds vishet och predika evangeliet. Som kristna bör vi dra lärdom av Bibelns vishet, Ordspråksboken, Predikaren och all undervisning som Bibeln ger oss om allt. Är vis om äktenskap, om familj, fäder, mödrar, arbete, pengar, ledarskap, glädje, ilska, rädsla, depression. Bibeln har mycket att säga, många visa ord att ge oss. Och moralisk undervisning, Guds lag. Som inte bara är visa råd utan vad Gud vill att vi ska göra. Men vi får inte luras av världslig vishet. Även de visa bud vi får från Bibeln som handlar om den här, hur vi lever här och nu på jorden. Vi kan inte rädda oss själva från döden genom att undvika att synda. Vi kan inte rädda oss från Guds dom genom att försöka att sluta synda eller genom att göra goda gärningar. Vi kan inte förtjäna våran egen frälsning eller på något sätt muta Gud att belöna oss. Vi måste inse att vi får inte lura oss av varken den här jordiska visheten Bibeln ger oss eller den världsliga visheten utanför Bibeln på världen. Vi får inte luras, utan vi får inse att vi är dödliga. Visheten är förgänglig. Och ge Gud ära för visheten. Inte berömma oss själva för att vi är så visa. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Kristus är gjord till vishet för oss. De förlorade ateisterna ser sig som rationella, förnuftiga och visa i sina egna ögon. Medan Guds ord förklarar att de är dårar. De är oförståndiga. De använder inte sin kunskap på rätt sätt. De förnekar det uppenbara att Gud finns. De har kunskap. De vet att Gud finns. Det säger Romarbrevet 1. från vers 18 att det man vet om Gud är uppenbart bland alla. Gud har uppenbarat det för dem genom skapelsen. Ateister har kunskap om Gud. De vet att han finns, men de förnekar det. De väljer den dåraktiga vägen, men kallar sig fortfarande för rationella. De handlar och tänker oförnuftigt. Och deras problem är moraliskt problem. Det är inte intellektuellt. Det är inte att de inte har tillräckligt med bevis för Gud, utan de har precis alla bevis de behöver och de vet det. Men de älskar sin synd. De väljer att vandra i mörker, hålla för ögonen och hata Gud. Och deras vishet kan inte hjälpa dem mot döden och domen. Så många försöker hitta sätt för att få evigt liv genom vetenskap. Kan man frysa ner sig till 1000 år i framtiden då man har börjat bota alla sjukdomar och lyckats göra människan odödlig? Kanske kan vi operera ut våra hjärnor och sätta oss i robotkroppar och, som lever vidare för evigt. Nej, det går inte. Gud har bestämt en tid då alla har sin bestämda tid att leva och sedan dör de. Det går inte att ändra. Ingen vishet eller klyftighet hjälper mot döden och domen. Och det finns mycket andra religioner som kallas visa. Man talar om österländsk vishet. De där religionerna längre österut i Orienten. Man talar om islam. Alla de här religionernas visheter är dårskap. Islam, buddhism, hinduism kallas vishet. Österländsk vishet. Men inget av det kan rädda mot döden. De kommer med falska budskap som går emot Bibeln. Och även säger emot sig själva. I islam tror man sig kunna just leva på ett vist sätt, följa moralundervisning och hoppas att ens goda gärningar ska uppväga ens onda. Men det går inte. En god och perfekt domare ska straffa synd. Han ska inte belöna när man gör det man ska göra. När man kör mot grönt. När man kör i trafiken och kör mot grönt så belönas man inte för det, men man straffas när man kör mot rött. Och buddhism vill där begären ska utslocknas. Man har begär efter att utsläcka alla sina begär. Hinduismen handlar också om att man ska utslockna som individ. Den har ingen lösning mot döden. Man ska reinkarneras. Bara det och befrias från det eviga inkarnationshjulet och till slut upphöra att existera. Alla människor måste inse sin dödlighet. Alla ska dö, det går inte att undkomma. Oavsett hur vis man anser att man är, i själva verket så är alla människor mer eller mindre oförnuftiga och väljer fel, väljer synden. Alla människor är dårar inför Gud och syndare som förtjänar att dö och sedan dömas till helvetet. Det enda vi kan göra är att se till korset och se Guds ultimata och oförgängliga vishet. Det är den här visheten som hjälper människan mot döden, mot domen. Det är den här visheten som ingen kan överträffa. Guds vishet, Kristus. Och ingen kan lägga någonting till vad han har gjort. Det här är det som ger sann motivation till helgelse. En insikt av sin synd och dödlighet och hjälplöshet. Och en insikt av att människan med all sin vishet kan inte ändra på någonting av detta, men Gud kom ner och ingrep. Så vi avslutar. Visheten är förgänglig. Även kung Salomos stora vishet som han fått av Gud var visserligen en vishet som gav honom hjälp för att i sitt liv på jorden kunna vara kung i Israel. Och som också hjälper oss i våra liv om vi vandrar efter den. Det är vist att lyda Gud och följa hans bud. Men att också se att den vishet som rör detta liv ej kan skydda oss mot döden och förbereda oss för evigheten i det långa loppet. Visa och dårar och oförståndiga. Alla människor ska dö och stå inför domaren. Och all den här världens vishet är dårskap för Gud. Guds vishet är oförgänglig. Guds vishet i evangeliet, korset, Kristus är oförgänglig. Jesus löser vårt syndproblem, ger oss evigt liv och räddar oss från döden och domen. Våra namn är skrivna i livets bok och vi kommer för evigt att vara ihågkomna av honom och vi kommer att evigt minnas hans gärningar i hans närvaro och prisa honom för evigt. Avsluta med en bön. Herre, vi tackar dig för ditt ord och orden vi redan har fått från kung Salomo som har gjort efterforskningar om vishet så att inte vi behöver det. Att vi får veta att vishet är förgänglig men att din vishet är oförgänglig. Herre, vi tackar dig att du var vis när inte vi var det. Och vi tackar dig för budskapet om korset, evangeliet, för din son Jesus som du har gjort till vishet för oss. Och vi ber Herre att du ska ge oss det som Paulus ber om också, att du ska ge oss vishetens och uppenbarelsens ande, att våra hjärtans ögon ska upplysas. Herre, att vi ska vandra behagligt för dig och leva vist i världen, men också att vi ska se vilket hopp som du har kallat oss till. Att vi inte ser till den här världen, den här världens vishet. Vi ser förgängligheten av den här världen och hur lönlös och förgänglig visheten på den här jorden är, Herre. Att vi riktar oss och ser vilket hopp du har kallat oss till och hur rikt på arv, rikt på härlighet det arv är som du har berett åt oss bland de heliga. Vi tackar dig Herre. Du har all makt och all ära i evighet. Amen.